Predikaren 1 och 9 fick jag till mig inför det här mötet jag skulle predika över. Och då står det så här: det som blivit gjort kommer att göras igen, och det som har hänt kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. Finns det något som man, vilket man säger sig, det här är nytt, så har det redan funnits i gamla tider som var före oss. Man brukar ju säga att tiden är rund, och det stämmer ganska bra. Och vi ska titta lite på det. Man kan alltså se i profetiorna och profeterna hur händelserna liksom speglar den tid profeten lever i, men samtidigt 2-3 kanske 1000 år efter, om du förstår vad jag menar. Det är precis som de får se olika bergstoppar, och sen, du vet, klättrar du upp för den ena bergstoppen så ser du en till, va? Och allt det här, det kommer att liksom nå fram till ett enda stort klimax. Och Bibeln talar ju om att tiden kommer med alla profetiors uppfyllelse. Och då heter den tiden Herrens dag. Och gå in på våran undervisning om, som vi haft till exempel senast i, vad var vi då sist, ja, Mullsjö var vi. Där tar jag upp för Herrens dag är. Men jag ska helt kort bara säga så här, att det är därför det står att vi vet inte tiden och stunden. För vi vet inte när tidpunkt 1 kommer på Herrens dag. Tidpunkt 2 vet vi vad det är. Det är sista basunens ljud. För då är tiden slut. Men när tidpunkt 1 kommer, vi vet inte hur lång Herrens dag är. Det är därför det står så. Ja, han kommer att döma och han kommer att gå till rätta. Och vem drabbar domen först? Just det. Det är ganska kusligt då. Det är inte undra på att det står så mycket om vakande över det profetiska ordet. Men det tycks vi ha glömt. För det har kommit in en annan lärare, va, som säger att det blir ju ingen prövning först utan ett uppryckande. Sen blir det ju prövning för judarna. Och hur de ska lyckas evangelisera jorden utan den heliga ande med de 144 000. Nej, det kan inte jag räkna ut. Den inte församlingen klarar av Sverige en gång. Ja, men fattar ni? Satan är ganska smart. Han sätter in sådana lärare och då blir det ju stopp i maskineriet. Men däremot står det att Herrens dag ska komma som en tjuv. Inte Herrens tillkommelse. Men det brukar de köra med. Nej, men han ska ju komma som en tjuv. Nej, det ska han inte. Herrens dag ska komma som en tjuv. Tidpunkt 1. Och det drabbar ju Guds hus, va? Antikrist framträdande antagligen. Och du kan till exempel se i Zakaria 14, 1-14, det kan du se att på den dagen skall Herren stå med sina fötter på Oljeberget. Men då har ju tidpunkt 1 redan börjat, för du är ju mitt inne i Harmageddon när det här står, va? Precis. Då börjar vi fatta att vi kanske har fattat fel. Tidpunkt 1, säger Bibeln, ska komma som en snara över jordens innebyggare. Det är därför Jesus säger: ta er vara så att inte era hjärtan betungas. Var bedjande så att inte den dagen, inte Jesu tillkommelse, kommer över er som en tjuv, utan den dagen kommer över er som en tjuv. Och så står det jag sa förut då, tidpunkt 1 ska komma som en tjuv om natten, första test 5 där då. Det jag upplevde den här morgonen i bön, jag har jobbat så mycket så jag tänkte att nu får du ju ta och skärpa dig, Gud. Nu får du börja tala till mig, för det här är ganska jobbigt liksom. Jag jobbar 100% på BT-skeppet, ibland blir det 12 timmars pass om man är trött. Men då tycker jag att Gud borde vara rättvis, fast liksom, så att han, ja, ger mer nåd när bördan blir större. Och det gjorde han. Jag upplevde att han sa att 11 år också talar han ju samma sak till. Jämför Jeremias tid och vår tid. Så här. Hade vi inte en aning om. Och sen när du började be att han skulle stänga ut ondskan här för att inte den skulle komma in, och vartenda andra budskap jag har, så alla här blir ju bekräftade. Helt underbart. Jag upplevde alltså att Gud sa: inget nytt under solen. Jämför Jeremias tid och vår tid. Det är ganska intressant. Elvor har ju redan visat massor där. Jag jobbar ju på BT-skeppet och då har vi andakter på kvällarna. Det är väldigt spännande där just nu, tycker jag, för att det är många som kommer på de här andakterna och lyssnar. Och det är ju människor som kanske har förlorat allt och är närmare Guds rike än någon annan. Det står ju att de fattiga, dem tillhör himmelriket. Samma dag som jag skulle ha kvällsandakten så skrev jag upp mitt ämne, anden hjälparen, på tavlan. Det skulle jag tala om. Jag hinner bara skriva upp ett och sätta mig ner. Klockan var 11 och vi skulle fika. Så kommer pingstpastor Sigvard Svärd och sätter sig ner. Han jobbar ju också för vd-skeppet nu. Och sen läser han tidningen och sen tittar han på mig och sen säger han så här. Du Janne, sa han. Det finns inget nytt under solen. Jag håller på att tappa min kaffekopp. Men så god är Gud att man kan predika med frimodighet. Jag vet att anden hjälper. Och anden har gett detta budskap. Så det stämmer. På många, många håll här. Jeremia, det står i Jeremia bok så här, Janne, liksom, du säger att anden talar och så här. Ja, ibland. Men ibland är det inte så lätt att avgöra om det är anden eller om det är mina tankar. Det kanske ni har varit med om. Utan det visar sig kanske både en månad senare, 3 år senare eller 5 år senare. Då kanske man fattar att det var anden. Jag ska ta ett exempel från Jeremia bok där han upplever hur Gud talar. Och han fattar det nog i huvudet men inte i hjärtat. Sanningen hade inte blivit sann, men nu blev det sann. Och nu ska vi gå till Jeremia 32 då. Där kommer Herrens ord till honom. Han sa, se Hanamel, din farbror Sallums son, ska komma till dig och säga, köp min åker i Anatot. För du har inlösningsrätt att köpa den. Han var alltså den närmsta släktingen då. Om man har inlösningsrätt. Och Hanamel, min farbrors son, kom till mig på vaktgården som Herren hade sagt. Det hade säkert löpt en lång tid däremellan. Och han sa till mig, du, köp min åker i Anatot i Benjamins land. För du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. Lägg märke till vad det stod sen. Står sen. Då förstod jag att det var Herrens ord. Så vi behöver alltså få bekräftan ibland. Jag läser ifrån Jeremia 32. Och vers, det står i vers, vad är det nu? I vers 8 där. Då förstod jag att det var Herrens ord. Han hade nog grunnat på detta då. Liksom, kunde det här vara Gud? Jag vet varför han hade gjort det här, för att de stod ju, det här går ju egentligen tvärt emot hans eget budskap, för Jeremia hade ju profeterat här att folket skulle till Babylon i fångenskap, och vad skulle han då med den här åkern till, fattar ni? Det var liksom kaos i hans huvud, men i hjärtat sen så fattar han, det måste ju vara Gud. För han hade ju nämligen sagt att de skulle tillbaka igen efter 70 år. Och nu gör han en sån här profetisk handling genom att köpa det här och visa att vi ska tillbaka hit igen. Liksom. Så kan det vara. Han förstod med hjärtat att det var Gud. I första Korinthierbrevet 10 kapitel så står de i Israel där. Och det här är intressant. För det står att allt som hände i Israel är till för att varna oss som har tidernas slut inpå oss. Och därför går tiden runt. Då kan vi följa Israels historia. Och så ser vi profetiska bilder liksom hela tiden. Så kan vi jämföra med vår tid då. Och då kan vi ju tänka oss vilken stor Gud det är som lät den där historien ske så som det gjorde. Och gav alla dessa liksom olika namn som passar perfekt, va, när de skulle födas. Påverka deras mamma och deras pappa och deras farmor och deras farfar och allt det här, va. Det är ju så det hissnar liksom när vi förstår att, som Sven Reichman skriver, historiens Gud. Oj, 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 va. Tänk att han påverkar våra hjärtan exakt. Din farmor när de träffar och allt, va. Så att du skulle födas precis i den tiden som du skulle födas. Vi stimlar det med tanken liksom. Fantastiskt. Och då står det då i andra Petrusbrevets andra kapitel så står det. Men det fanns också falska profeter bland folket. Profeter betyder vägvisare. Vägvisare. Som det finns falska läror, eller det kommer att finnas falska lärare bland er som smyger in förödande läror. Läror som leder fördärv. De ska till och med förneka den herre som har friköpt den. Lägg märke till det. Den herre som har friköpt den. Jag ska förklara varför. För de får nämligen en annan Jesus. Elvor var ju inne på det, så nu kanske förstår du vilket håll jag vill dra här. En annan Jesus. Men på grekiska så står det så här. Att precis så som det var falska vägvisare i gamla förbundet, falska profeter, så kommer ni också att få dem i nya. Och då är man ju väldigt intresserad av hur de falska profeterna, ja liksom, vad stod de för? Och då blir man chockad när man läser, för det står så här. De falska profeterna, de är sända av Herren för att testa era hjärtan om ni älskar mig eller inte. Va? De sänder alltså Gud för att, ska vi säga, tillåter så att det inte blir några missförstånd. För att rensa sin brud, va? Sven Reichman brukar uttrycka det så här. I ändens tid slägger Gud ut ett as. Sen kommer kraxande fåglarna, ni vet det här i Matteus 24. Och kraxande hoppar på det här aset och de som är kvar är bruden. Det är också en bild att uttrycka det, som är hans ord. Och då kan jag säga er då att trons väg är ju det sanna profeter ska lysa upp. Och trons väg är alltid att upphöja Herren, både med sina liv, sitt hjärta och sina ord. Eller?
Nej.
Upphöja Gud. Allt vad Paulus han säger det. Allt vad ni gör ska ni göra för att Jesu namn ska bli förhärligat. Det är den rätta vägen. Även om det är inte lätt. Jag säger inte att det är lätt, men det är ju där att det går med helgelsen. Alltså. Det är ju helgelsens mål att vi ska likna Jesus så mycket som möjligt. Otrons väg då. Vi tänker ju då att otron måste vara något annat, men jag ska faktiskt visa er att otro är att inte upphöja Gud. Det finns ju en del som talar om tro så det bara knakar om det. Men det är lika mycket otro som någon i världen. Man använder namnet, fast det behöver inte vara tro för det. Det beror på vilket motiv. Och jag hade en dröm om den där andra Petrusbrevet 2, där visar Herren att det kommer ett avfall där människor transporteras ut ur Kristus. Man transporteras ut ur Kristus. Och det är samma sak som att bli blind, naken och gå över till den här andra vägen. Att ha upphöjt Gud. Och sen övergår man, alltså så här, man blir vilseledd till att gå över på den andra vägen. Och vad var den andra vägen? Otrons väg, det finns bara två vägar. Den andra vägen var söka människors ära. Kött, va? Istället för att upphöja Gud. Tror ni Jesus hade urskiljning? Oj, oj, oj. Johannes också. Det är de som pekar på den sanna vägen, det är de som har gått korsets väg och de brukar ha urskiljning. Så när Johannes klampade fram så var han den första som sa: ni huggorms yngel. Sa Jesus också, de fariserna. Vilken väg vandrade de på? Jo, man vandrade på människoupphöjelsens väg. Och det intressanta med den här mannen, kommer ni ihåg nu vad jag sa, att falska profeter var sända för att testa om vi älskar Herren vår Gud av hela vårt hjärta, hela vår kraft och hela vårt förstånd. Och då kan ju vi tänka oss att testet som ska komma, det står ju att när ni har bestått provet, mina älskare, så ska ni få livets krona. Det kommer ett test innan alltså. Inget plötsligt uppryckande innan. Det kommer ett test innan. Vad är det för test? Jo, det ska komma en tidsperiod när det bara kryllar av falska profeter. Och vad är deras uppdrag? Nu kommer ni få ett annat ljus över det här bibelstället. Det står i Matteus 24. För att pröva, testa, till och med de utvalda. Vilka är de utvalda? Vi är de utvalda. Vad är de falska profeternas uppdrag? Testa. Om vi följer dem eller inte. Om vi följer Jesus. För de falska profeterna stod för människoupphöjelse. Okej? Okay. Tror ni att antikrists framträdande kommer att få med hela paketet åt fel håll, om ni förstår vad jag menar? Ja. Andra test 2 står att därför att de inte gav kärleken till sanningen rum. Den smala vägen. bara därför att de inte med sina liv hängav sig åt att vara Guds upphöjare. Så är det en man, en människa som kommer att upphöja sig. Ser ni? Och då blir Gud så arg så att han låter hela paketet följa med. För det är precis vad det står, va? Då måste du ställa frågan så här. Varför kommer antikrist fram? Svaret blir enligt Bibeln. Skriften säger: för att alla som söker mänsklig position ska följa med. Vilka blir kvar? Bruden blir kvar. Ja, men inte hon borta då? Nej. Hon blir kvar. Sen kommer Herren, halleluja. Sen kommer Herren, halleluja. Klockan 19 ska jag predika om två profetiska drömmar som betyder samma sak. 16, jag skrev 19 först också. Jag skrev 16, en sån tid. Men det är en bra tid. Det är rätt tid. Ja, precis. Och de falska profeterna, de kommer ju ofta att köra där med älv och brukar köra med: det finns en gudagnista i alla. Alla är ni goda. Det är ju människoupphöjelse, eller hur? Paulus, han säger, Paulus han upphöjde Gud. Och så säger han så här att: i mig finnes inget gott. Nej, precis. Därför må den som står se till att han inte faller. Vi är svaga. Vi behöver honom. Och vi behöver ödmjukhet. Nu har jag överskriften sen: en annan Jesus. Och det blir ju kontentan av att man lämnar den vägen. Alltså det handlar ju om, vi har ju förstått att det handlar om tillbedjan, alltihop det här. Den som tillber den äkta bilden av Gud, säger Paulus. I andra Korinthierbrevet så beskriver han ju det att han utan täckelse, tänk inte för dina ögon här då, utan här. Vi som utan täckelse skådar Herrens härlighet. Vi vandrar, och vilken väg tror ni det kan vara? Kan det vara den vägen eller den vägen? Från härlighet till härlighet. Jag hoppas vi gör det här. Att Herrens ord får bo ibland er, och att den helige ande upphöjer Jesus så att vi går från härlighet, det betyder ju nämligen som han verkligen är, till en upplevelse till av som han verkligen är. Det handlar ju om upplevelser, det jagar de ju också där ute. Men Gud, han har bestämt upplevelser som bara handlar om att upphöja honom. Vi ska vi få upplevelser om vi upphöjer honom, det lovar Paulus. Men vad är det för upplevelse? Jag vill vara med, jag vill vara med. Jag vill gå korsets väg, så ska du få mycket upplevelser som helst. Det finns ingen begränsning, säger Paulus. Går du med på mina villkor, säger Gud, så ska du få mycket upplevelser som helst. Titta sen i andra, kan inte bli fyra för att se. Okej, säger du, jag går korsets väg. Okej. Han skickar iväg det på olika uppdrag. Smalare och smalare passage, men större och större härlighet. Halleluja! Skatten i lerkärlet. Det var helt kört. Jag stod där, förstår ni. Ja, det är ju det han vittnar sen om i församlingarna, va? Eller hur? Det var ju hur omöjligt det var. Jag vill ni ska veta hur omöjligt det var, bröder. Men så kom Herren. Ja, vem upphöjer det? Vem upphöjer det? Ja, men du vet att jag stod på berget där och så tog jag auktoritet och så sparkade jag ner han över stan och så hände det grejer. Vem upphöjer det? Ja. Finns det sådana läror? Ja. Men jag är rädd för, kom ihåg nu, syn, se härlighet, upphöja Gud. Nu ska ni få se när man går från den tillbedjan till den, för det är det ormen ute efter, va? Han vill föra oss från den vägen till en annan väg där vi upphöjer sig själva. Och då sa att det fanns förödande läror som var konstruerade av den smartaste, visaste varelsen i hela universum förutom Gud, nämligen djävulen. Och honom skrattar man åt. Lägg av. Som är så smart. Så det står så här. Men jag är rädd. Och ändå hade Paulus varit där. Och med hela Guds rådslut. I Korintherförsamlingen. För det står att man hade alla nådegåvor. Men han var rädd för. Andra Korintherbrevet 11:3. Jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen, era hjärtats ögon, alltså. De ska fördärvas. vad var det lärarna skulle göra? Fördärvas. Genom en process, står det på grekiska. En process, det är ju inte bara A, eller det är ju inte bara liksom på en gång en stor dyngsmäll så är du blind. Nej, det är sakta men säkert. Hur du kokar en, vad säger man, kokar en groda? Ett steg, så lägger man in en steg till. Fattar ni, universums smartaste varelse vet vad han gör. Så lägger man till lite andlig krigföring på det här. Så lägger man till lite falsk rättfärdighet och så. Och sen är man ute. Och har du inte den Jesus du hade från början längre. Om man känner att jag blir så torr här inne. Ja, det är inte att undra på. Härligheten försvinner. Från den uppriktiga och rena tromheten i Kristus, står det faktiskt där. I Kristus. Vad var det de skulle lura dem ut ur, sa jag förut, andra Petrus. Ur Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus. Ja, det måste ju nästan gå till. Jag menar, ska du lura en utvald så kan du inte komma och predika en som har horn och eldgaffel eller. Nej, du måste ju predika en annan Jesus. För annars lyssnar ju i alla fall inte jag eller du, eller fattar du? En annan Jesus måste du ha frågan. Vad betyder antikrist på grekiska? Ja, det betyder ju istället för Jesus. En annan Jesus skulle man kunna säga. Ty om någon kommer och predikar en annan Jesus än det vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, och fördrar ni det allt för väl. Självupphöjelsens evangelium, eller människoupphöjelsens evangelium. Engelska King James tycker jag om att jämföra alla texter med, för då brukar man få se ett och annat som inte står faktiskt. Alltså jag menar, står översatt till svenskan. Svenskan är så väldigt ordfattigt språk. Man säger till och med man säger att finska bibeln är väldigt bra. Norska bibeln också är väldigt bra. Men svenskan är inte lika bra. Och jag vet inte om det stämmer. Jo, våran vän här som översätter, han håller nog med. Va? Ja, reformationsbibelns. But I fear least by any means as the serpent beguiled Eve. Ja, då ska jag gå. Då står det så här. From the simplicity that is in Christ. In Christ. Och då står det så här på grekiska då. Från det enkels... Nu översätter jag från Word Study Bible för att ni ska få se att det är grundat i en professor i grekiska. Säger han så här. Från det enkelseende utan hyckleri och sökande efter självupphöjelse som är i Kristus. Vad är det i Kristus? Vad brukar man säga i vissa rörelser? I Kristus har vi si, och i Kristus har vi så, och i Kristus har vi det, och då plockar vi ut Jesu namn. Vi har ingen självupphöjelse alls, stod det här i Kristus. Och har vi inte det, så har vi inga rättigheter att ta ut överhuvudtaget, utan allt blir nåd, va? Ja. Så fort du har med Gud och Kristus att göra, så kan du plocka bort alla rättigheter. Vi har inte rättigheter till ett smack. Men om vi kommer ödmjukt inför honom och tigger och ber, som ordet säger, kan vi få nåd. Han står emot de högmodiga, men de ödmjuka, som inga rättigheter har, ger han nåd och kraft. För nåd och kraft är samma sak. Och det var precis av denna anledning som Jesus kallade fariserna för huggorms yngel. För vad sökte de? Ja, de sökte de bästa platserna, eller ska vi säga de högsta platserna. De var alltså, där var det va? Självupphöjande, människocentrerande. Så huggorms yngel är alltså, du vet, det är så underbart att djupstudera Guds ord och skriva ner varje bokstav, för då får man liksom en ännu större bild. Och då ska ni få se här då. Huggorms yngel, om man då för ihop skriften som är talat om dem, är blinda och söker ära av människor. Okej, Laodicea, var de blinda?
Ja.
Ja, vad betyder det? Ja, de var nakna också. Blind, ömkansvärd och naken. Vilket spår var de på? Själv upp, människoupphöjelsen eller?
Ja.
Ja, man upphöjde människor precis som deras namn faktiskt betyder. Och då sa jag här i Mullsjö att när jag förklarar lite mer om Herrens dag. När tror ni tidpunkten kommer när Herren spottar ut dem ur hans mun? Ja, det är klart. Tidpunkt 1 på Herrens dag. Domen kommer över Guds hus. För det är samma ord som när invånarna i landet, ni vet kananéerna, först var tvungna att uppfylla sin ondskas makt. Vad skulle hända då? Då skulle landet spy ut dem. Kristus är ju över landet. Okej, Johannes 5:44, då talar ju Herren till fariserna då. Då står det så här: får vi ännu en bild av vad tro är? Hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den härlighet eller ära som kommer ifrån den enda guden? Det är alltså kunskapen om Gud som strålar fram i Kristi ansikte. De söker inte den, de var ju blinda. Ja. Därför ser vi nu att tro är Guds upphöjande. Och otro blir ju då människoupphöjande. Förstår ni, vi måste bredda våra begrepp så vi får en helhet av Bibeln. Annars så blir det så. Tro och otro, det blir liksom ungefär så här: jag har frimodighet idag, jag kan pumpa på idag. Oh, vilken tro, oh, vilken tro. Nej, det handlar inte om det. För står jag här och glänser med min tro, då är jag ju otro. Att det stämmer exakt vad jag säger nu. Slå upp Romarbrevet 4:20 och läs om Abraham. Då ska du få se att tro är det som upphöjer Gud. Han tvivlade inte i otro, står det, utan han blev allt starkare i tron för att han, vadå, ärade Gud. Men det kan man ju också skryta med. Man kan skryta om allt. Du kan använda Herrens allt och skryta om allt. Bara du ställer dig själv i centrum. Det går mycket bra. Ja, jag hade som tro, förstår ni. Så här, det var inte klokt alltså. Det går att göra det också. Men det är ju hyckleri, va? Om inte jag har det i mitt hjärta som min mun säger, då är det hyckleri. Självupphöjelse. Vad jag än säger. Många ska komma i mitt namn och säga. Ja. Hyckleri. Man ska ha ett sken av gudsfruktan, men inte vill jag veta av dess kraft. Vad då för sken? Hyckleri. Eller hur? Många ska sitta i kyrkan på söndagarna för att man är född till det. Och man vågar inget annat, för vad ska grannen säga? Men man har inget liv på insidan. Man har följt med i alla år. Och glädjen i Gud är det mycket av. Förstår du vad jag menar? Vi behöver bli äkta. Och det här gäller alla. Alla kan vi bli hycklare. Alla, för det sitter där, va? Vi vill i centrum. Jag vill bli sedd. Se på mig. Vad var det Paulus råkade ut för att inte han skulle ta någon ära av? En liten törntagg, va? Ja, precis. Men han hade en törntagg i köttet. Ja, precis. För att han inte skulle upphöja sig. Ja. Och då är det ju så här att om vi tittar tillbaka på de som Gud verkligen använt, så är det ju en massa sjukdomar och en massa saker och depressioner och allt möjligt som faktiskt drabbar de som använder Gud. Det är så. Gud tillåter, han tillåter det därför att han vill att andra människor ska bli berörda av budskapet. Och då kan inte vi bli stora, för då blir det vi som berör andra. Men när Herrens härlighet får liksom bo i ett tunt lerkärl, då blir det Gud som får beröra andra med sin heliga ande. Och han säger ju det själv, Paulus, att det vi är med om och allt det här, det är vi med om för att vi ska hjälpa andra. Det är hela syftet liksom. Gå igenom förkrosselsen, för sen när kärlet är format och klart, då kan jag ta kärlet och flytta på det. Sen kommer de att se min härlighet lysa genom kärlet och inte något annat. Eller hur? Och då när vi förstår det här då, att ordet på grekiska för bekänna, det är homologos. Och då förstår vi att homo, det vet vi vad det var, lika. Logos, Guds ord. Okej. Okay. Det betyder alltså den som bekänner Herren så som han verkligen är, va? Betyder det då. Medan motsatsen till det, det finns också ett annat ord för motsatsen, det är arniomai. Arniomai, och det betyder precis motsatsen. Man bekänner inte Herren så som han är skriven i skriften. Och då hade vi faktiskt det ordet här dök upp, så ser jag mig hitta det här. Ja, det här när de skulle få en annan Jesus, där står det arniomai. Arniomai. Alltså de ska till och med förneka den Herren. Där står det där ordet, arniomai. Alltså de ska bekänna Jesus, men inte skriftens Jesus, utan en annan Jesus. Arniomai, inte homologos. Inte enligt skriften, utan tvärtom. Men det kommer fram med Jesus också, men han stämmer inte med ordet. Okej, okay, ska vi gå till trosbekännelse, eller jag menar den här frälsningsbönen vi så ofta ber. För där kommer det här ordet. Det här är jätteviktigt att vi förstår. Romarbrevet 10:9, ni vet när vi ber när folk blir frälsta och så ber vi det här. Och då står det så här då. Därför om du med din mun bekänner, homologos, Jesus är Herren, då måste du först ha predikat ett evangelium som är rätt. Annars kan du aldrig bli frälst. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Vad var det tro betydde? Ja! Skriftens Jesus, va? Och sen att du förstår med hjärtat att sanningen blir sann. Han är levande! Halleluja! Han har berört mig! Det är skriftens Gud! Jag är med om det här! Det här är häftigt! Så va? Levande tro på den levande uppståndne Kristus är det vi pratar om. Skriftens Jesus som liksom flyger upp ur bokstaven och bara pang in i ditt hjärta. Då blir du frälst. Halleluja. Vad är det står? Vinden blåser hur den vill. Och du kan se dess rörelser upp i träna. Så är det med var och en som är född av anden. Och vet vad han menar? Han menar ju det, va? Anden kommer och gör det levande. Och det blir rörelse. Och då står det så här då. Med hjärtats tro blir du rättfärdig. Och med munnens bekännelse, homologos, blir du frälst. Så du kan inte bli frälst om du har en annan Jesus. För den kommer ju att leda dig fel. Du måste ju ha en sann Jesus. Du måste ju vara en äkta Jesus. Skriftens Jesus. Så som skriften säger, va. Det är viktigt. Den som tror på Jesus som skriften säger alltså. Han ska inte stå där med skam. Och nu kommer det här ordet igen. För det betyder lika gärna naken. Den som inte upphöjer Herren som skriften säger. Han kommer automatiskt att upphöja sig själv. Blir det ju då. Han ska stå där med skam. Han går över på den sidan. Va? Nu är inte Jesus högt. För det är bara anden som kan göra det här levande för dig. Den heliga anden måste ta ordet och göra Jesus levande. Och jag blir livrädd när inte ordet är levande. Gud! Det är då det far och färd. Käre Jesus. Det står i gamla testamentet så här att om någon kommer bort från Gud så är det nästan att han är på svältgränsen. Ni vet. Han är nästan så att han liksom svälter ihjäl. Och det handlar ju om Guds ord. Att man ska äta ordet då. Så här står ju tron igen. Som upphöjelse av Herren. När du vandrar. Och så står otron och skammen då som den andra vägen. Och du ser att man kan gå över då ifrån den ena vägen till den andra. För du ser ju också i ordspråksboken när det står talas om sjökan då. Eller det är en otuktiga kvinnan står det som försöker att locka över de som vandrar den raka vägen rätt fram, står det i ordspråksboken. Över till hennes hus. Och hon lyckas ju. För vad jag sa jag förut, att de skulle lyckas gå över från den vägen. Gå ut ur Kristus till sjökans hus. Och vet vad det står där? Det står det så här. De vet inte om att hennes vägar leder neråt, står det. Och de vet inte om, ska jag ta ett hebreiskt ord, att där nere råder dödsänglar och demoner. Stor så. Men det som var byggt på klippan, Alltså det som upphöjer Herren. Vad säger Herren Jesus till Petrus? Du är Petrus. Eller rättare sagt, han börjar att bekänna. Du är Messias, den levande Gudens son. Ja, jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Snacka om upphöjelse, va? Och då säger han ju det. Du är salig, inre välsignad. Anden uppenbarad. Petrus, det här är inte du som fattar. Det här är min fader i himlen som har utvalt dig till frälsning. Och därför ger han dig den uppenbarelsen om mig. Alltså, Petrus hade ju lite konstiga vägar. Men sen upphöjde han ju Herren Jesus med sitt liv. Och det är ju precis det här som Jesus talar om. När han står i Johannes 7:38. Ni ska se, skriften förklarar sig själv. På punkt efter punkt efter punkt efter punkt. Det är bara att plocka ihop. Och sen jublar man över den visaste i universum. Nämligen Gud. Allt annat är skapat. Så det är nästan löjligt att kunna. Alltså det går nästan inte att jämföra Gud med någonting annat. Det är liksom, våra ord räcker inte till. Det går inte liksom. Allt annat är bara löjligt jämfört med Gud. Han som har gjort allt. Satan är en skapad varelse, va? Ja. Kan du fatta han som har tänkt ut allt detta också då? Inte nog med att han sköter människor när de ska få barn och farfar och farfars far och hela historien. Han håller reda på de där mörka vissel också. Vad de får vara och inte får vara. De får inte vara en millimeter utanför vad han vill. Va? Det ser du i Egypten. Inte en millimeter utanför. Då fixar han lite så här. Är det inte härligt att ha Gud som far? Va? Inget ont ska drabba din hydda. Han håller kontroll på det här. Då säger Jesus i 7:38 så här. Den som tror på mig. Ja, där har vi tron igen, va? Den som upphöjer mig. Ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten. Halleluja, vilken härlig helig ande, va? Det ska flyta fram, säger han. Det sa han om anden som de skulle få som trodde på honom, som upphöjde honom genom faderns uppenbarelse, alltså som Petrus gjorde. Ja, anden hade ännu inte blivit utgjuten för att kunna utföra den uppgiften. För sen kom ju anden och var hans uppgift. Han ska upphöja mig, sa Jesus, inte människor. Men vi kan ju tro tvärtom ibland när vi lyssnar på det, vi är en del som predikar faktiskt. Han ska upphöja mig. För Jesus hade nämligen inte blivit förhärligad ännu. Han skulle ju dö på ett kors och så skulle han uppstå. Och så står det att anden skulle ta av honom. Så allting kommer alltså från Jesus. Jesus är själva källan till livet. Anden kommer, han tar av Jesus och sen ger han det till oss. Så allting kommer från Jesus. Upphöjer honom. Och nu kommer vi fram till profeten Jeremia och Hanania. Det var ett långt förspel där, eller innan vi kom fram till. Men nu kommer vi fram till Babylonien och strax innan babyloniska trupperna anföll Guds hus. Och nu har vi älvor tagit. Och jag är tacksam att det tog det där älvor, för då ser vi att fiender, det finns ju en andlig fiende som kallas Babylon också, va? Hon har ju redan visat det här. Så vi behöver inte gå in på det, men det finns en andlig fiende som heter Babylon. Och jag är tacksam för att du bad som du bad, för du bad om förvirrelse. Det är precis vad Babylon betyder. Att vi ska bli beskyddade mot Babylon, som betyder förvirring. Ni har nu sett i skriften att Gud inte gillar blandning, va? Det vill han inte ansvara med. Nej. Det vill han inte vara med, då backar han. 586 före Kristus förresten så förstördes Guds hus, eller Guds tempel. Det fanns två vägledare på den här tiden. Som liksom står i centrum då. Hanania, han är ett typexempel för en falsk profet. Och ni ska få se varför. Vi har nu gått igenom att tro står för Guds upphöjelse och otro för människoupphöjelse. Eller nakenhet. Profeten Jeremia står för dem som följer Herren. De troende. För hans namn betyder låt Herren bli upphöjd. Låt Herren bli upphöjd. Eller låt Gud bli upphöjd. Den falske profeten Hanania. Har ni tänkt på att nåd står före Gud? Det är ganska intressant. Hananja. Herrens nåd. Eller Herren ger nåd. Det står för... Han står för otro och nakenhet. Och människoupphöjelse. Hans namn betyder Gud ger nåd. Och har ni tänkt på att Bibeln talar om att det finns två olika sorters nåd. Det finns en sann nåd och det finns en falsk nåd. För att ni ska veta att ni står i Guds sanna nåd, står det på ett ställe som Paulus skriver. Jag hann inte skriva upp det än, men det kan ni ta reda på. Och deras budskap kännetecknar väl också vad som råder i den här tiden. Herren ska bli upphöjd och sen har du den andra då. Nej, men det är ju bara nåd. Det är nåd, förstår du. Kär, det är nåd. Oj, oj, oj. Det finns inga gränser. Det är nåd alltihop. Det finns inga gränser. De har suddat ut till och med allt. Det är allt är nåd. Du får göra vad du vill. Det är hans budskap. Men så kommer en annan sak. Han vill bli populär också. Hananja. Och det gick ungefär en Jeremia per 100 Hananjer på den här tiden. Så det var populärt att stå på maktens sida, va? Det är alltid populärt att stå där de stora är. Där kan ni hitta många falska profeter. Gå bara och titta där det rör sig. Där det är stort. Då ska du få se. Där har de exakt samma budskap. Det är mycket nåd och kärlek. Och det är såna snitsade predikningar så ingen blir berörd. Nästan. Man kan prata om ditten och man kan prata om datten. Men när det gäller korset och korsets kraft och vägen dit, då är det ganska tyst. Gå tillbaka till 60-talet och lyssna på predikningarna som predikades i våra församlingar. Ska du föra. Vilken enorm skillnad. Gå till pingst. Gå till Nyhemsveckan på den tiden. Och lyssna till Levi Petrus. Gör det. Sen jämför du mig idag. Det är alltså två vägar. Det är två vägar. Men det skulle ju komma ett avfall, säger vi. Avfall betyder ju alltså att gå från Guds upphöjelsen till människoupphöjelsen. Och börjar man att predika en falsk nåd och människoupphöjelsen, så är det ju inte undra på att man kan starta så kallade megaförsamlingar där folk kommer och sätter sig ner och mår jättebra. Man nämner ju inte ett ord om synd. Man nämner ju inte ett ord som är liksom obehagligt. Utan syndaren, som man då kallar. Nej, man får inte säga syndare. Snälla du. Och är ofrälst får du absolut inte kalla dem för. Nej, utan man ska komma in där i kyrkan, så ska man ju få höra lite flashiga videos då, hur människan är så god och så här, va. Man ska känna sig bra. Åh, säger pastorn. Nu har vi ökat vår församling från 500 till 3000. Har du gjort det, förstår du? Du är välkommen sen på alla stora konferenser som finns. Och du får ett namn. Tyvärr är det så det går till, älskade vän. Vilken väg tror ni det här handlar om? Korsets eller? Ja, vi kan ta kontrasten här då mellan Jeremia och Hananja, för den är ganska talande. Hananja, han var mycket ansedd i det judiska samhället. Du kan komma fram till att Hananja, han var präst. Han var mycket välutbildad och högt ansedd i samhället. Han kom av en mycket fin släkt. Och hade säkert en stor skara som följde hans undervisning. Jag vill inte undra på med den nåden. Eller hur? Jeremia däremot. Han var utesluten ur hela samhället. Och definitivt från Guds hus och tempel. Utkastad. För hans budskap. Vi ska upphöja Herren. Det gick inte alls hem. Så han fick hålla sig i periferin. Likadant idag. Ska jag säga. Hans budskap och Jesu budskap var ganska lika, va. För han gjorde ju heller ingenting annat än att fadern blev upphöjd. Jesu lärjungar också, va. Man gör heller inget annat än. Ja, man ska se Herren Jesus bli upphöjd. Och första Korinthierbrev 10, som jag sa förut, att historien är rund. Inget nytt under solen. Det visar att vi är där igen. Och det står i andra Timoteusbrevet 4. Jag ska pumpa på tiden här. Så står det att man ska samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom det passar deras öron. Okej? Okay? Mängder av Ananias. För det budskapet, det passar verkligen våra öron. Eller hur? Man ska samla massor av Hananias. För Gud ger ju nåd och kraft. Du kan se hur Hanania tänker och känner i Jeremia 28:1 och så vidare. Där kliver han ju fram i närvaro av alla prästen och allt folket. Åh, vilken chans att få upphöja sig. Och sen hade ju han, Jeremia, han hade ju sagt att folket ska till Babylon i 70 år. Här kliver han fram. Den ansedde som står på maktens sida, som inte hade ett dugg att förlora. Han säger: så säger Herren Sebaot, Israels Gud: jag ska bryta sönder den babyloniske konungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babylon, tog från denna plats. Varför tror han gjorde det inför allt folket? Vilken chans! Stor konferens, va? Vilken härlig konferens! Har du något att säga oss idag? Profeten Jeremia vänder sig till profeten Hanania i 28:15. Hör på, Hanania. Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på en lögn. Sen går Jeremia därifrån. Det var ju precis som Jesus gjorde också, va? När det var bråk på det. Han gick. Va? Han höll sig i periferi. Han var inte där och glänste. Han skrek inte på gatorna, står det. Han var tyst. Likt ett lamm som förs för att slaktas. Han ville bara upphöja Gud. Han gick. Han kunde ju ha gjort raketsuccé. Hans egna brorsor sa ju: om någon vill göra sig känd, då ska man ju inte hålla sig undan den här högtiden i lövhyddhögtiden. Då får du ju dra upp Jesus och visa det. Men Jesus, han gick bara upp lite i hemlighet. Strök lite kring huskanten tills tillfället var inne, som fadern givetvis hade visat honom. Om ni törstar så kom till mig, och så vidare. Han gjorde ingenting annat. Jeremia 6:13, det var ju Elvor inne på, då står det att hur det var då. Ty hög som låg, alla söker de egen vinning. Självupphöjelse, va? Människoupphöjelse, man gick inte korsets väg. Både profet och präst, alla handlar om lögnaktigt. Det får ju se vad lögnens väg är också. Då vet vi andra test 2. De ska tro på en lögn. Ser du vad det är? Ser du, visst förklarar skriften sig själv. Självupphöjelse är lögnen. Jeremia budskap. Det här behöver vi höra på, Guds folk. Så säger Herren, Jeremia 6:16. Så säger Herren, lägg märke till att det står vägarna. Det är precis som det är. Ställer vi vägarna och spana och fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så skall jag ge ro för era själar. Men de svarade: vi vill inte vandra på den. När jag satte väktare över er och sa: lyssna till hornet, svarade de: vi vill inte lyssna. Det vill inte de som går själva på ödelsens väg. Man vill ha chansen att komma fram där, för lyssnar man aldrig. Så kommer Titus 2 om Guds sanna nåd. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Säga nej att gå från människoupphöjelsen till den andra vägen. Men Hananias var ju tvärtom. Falska profeten alltid därifrån och dit. Och den sanna profeten är därifrån och dit. Den goda vägen, alltså. Nu vet ni vad den goda vägen är. Den smala vägen. Guds upphöjelsens väg. Sen den stackars Jeremia då, han blev ju övertalad av Gud. Och så säger han i Jeremia 20 då: du lät mig övertalas. Jag lät mig övertalas. Ja, han fick ju uppenbarelse, han fick ju se Guds härlighet. Och den som har fått sett Guds härlighet, han kan inte svika. Han älskar Gud, han har eld i sitt hjärta. Det är ju kärlek, står det ju. Han har sån kärlek till Gud så att jag får lida det och det. Men det är, alltså, att få Guds härlighet är mycket, mycket mer värt. Och Jesus, han säger till fariserna också så här: ni går fel väg. Matteus 22. Ni tar fel, så planao. Ni går fel väg. Ni förstår varken skriften eller Guds kraft. Ni har valt Hananias väg. Med andra ord. Idag har världen kommit in i kyrkan. Det är inget vi behöver hymla över. Utan det ser vi ju. Vi ser det. Att det har... Och människor väljer ju Hananias budskap före Jeremias budskap. Och den som idag står för Jeremias budskap blir utputtad. Man blir det. När domen sen kom så blev Jeremia, som var ringaktad, hånad, skonad och bevarad. Har du tänkt på det? Hur visste konungen i den här, vad heter som kom, översten? Hur visste han det? Det var ju Gud, måste ju ha varit Gud som har sagt åt han. När du hittar Jeremia där så ska du, ja, släpp honom fri. Vad står det om Gud att han leder konungen i hjärtan som? Tror du han kan göra samma sak med oss? Behöver vi bli uppryckta för att bli bevarade? Nej. Men det, förstår ni, är en bild på något som händer i Philadelphia uppenbarelsebok. Det stod ju det att jag kom i anden till Herrens dag och fick höra, skriv till församlingarna i, och så vidare. Och då är det en del som tror att församlingen försvinner, Johannes 4. Så kan du fortsätta läsa i slutet, så står det, detta är budskapet till alla församlingarna. Alltså hela boken. Nej, jag fattar inte om man läser Bibeln. Då står det då om domen som ska komma. Den kommer ju på Herrens dag. Tidpunkt 1 kommer den över Guds hus. Det var inte att undra på att de kyrkorna fick budskapet först då. Detta Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare, Guds upphöjarna, tjänare, vad som snabbt måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes. Romarbrevet 9:28, förlåt. Ty snabbt och slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap på jorden. Om Herren inte hade sparat några av oss hade det blivit som Sodom och Gomorra. Där står det att Gud kommer att korta av ändens tid. Vad säger Jesus? Exakt, va? Om inte denna tid hade blivit förkortad. Det står faktiskt blivit förkortad. Den är tidsbestämd, den är 3,5 år. Men vi vet inte när den börjar. Det är därför du kan inte räkna ut det ändå. Det är det som är så smart. Ja, men hur kan du räkna ut det då om den 3,5 år? Jo, för vi vet inte ens när den börjar. Förstår du? Vi vet inte. Det ska bli en sån stor nöd. Om inte den tiden hade avhuggits, står det, så skulle inget kött bli frätt. Han är tvungen att gripa in snabbt. Och därför står det att han måste gripa in. Han måste gripa in. Ja, då står det så här då. Vi ska läsa det här till slut då. Om församlingarna. Hela uppenbarelsen i hela uppenbarelseboken är som en enda stor pusselkartong som du tar och häller upp och ner på. En enda stor bit där som ska du försöka pussla reda på. Därför går det inte att läsa uppenbarelseboken från början till slut heller. Utan det är olika bitar där som du får plocka ut, och den ska dit och den ska dit. Och då står det så här att han skulle ju skriva ner i en bokrulle allt vad han såg. Pågående form, står det där. Pågående form. Allt vad du ser, alltså från först början ända till slutet. Hela uppenbarelsen i den här boken, i den här bokrullen, den ska skrivas ner från början till slutet och skickas till alla församlingarna. Uppenbarelseboken 22:6. Och där står det ju kraftiga varningar om att ta bort något. Vad gör man då om man säger att du behöver inte läsa här, för att tar man inte bort då? Ja, vad står det då? Han varnar ju Gud. Om du tar bort det här så ska jag ta din del i livets rätt. Ja, jag skulle inte våga ta bort. Klockan 16 kommer jag att ta upp två profetiska drömmar som handlar om... Det handlar om Herrens dag. Det handlar om att Herren kommer som en tjuv. Herren kommer som en eld. Men mitt folk ska vara bakom stängda dörrar så inte ondskan kommer åt oss. I Jesu namn avslutar vi så. Amen. Herre Jesus, tack att vi får upphöja dig med våra liv och att du ska hjälpa oss där. Att du låter anden i oss kraft till att gå den här smala vägen, Herre. Att du formar oss och helgar oss så, Herre. Så att vi står där den där dagen och får höra din röst som säger, väl gjort min trogna tjänare eller tjänarinna. Herre, tack för mina vänner som sitter här. Herre, vi vet att du verkar med din kraft ikväll och idag, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.